Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hello, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Detta händer snart. Nu på tisdag den 4 april så kör jag stand-up på Mejeriet i Lund. Dagen efter det, onsdagen den 5 april, så kör jag stand-up i Malmö med de asroliga Petrina Solange och Marcus Berggren. Som du inte sett dem så boka biljetter på oslipat.com nu. Och nu är det också dags. Det är hög tid att säkra biljetter till min stand-up-show Free as a Bird som jag kör med Peter Wahlbeck i maj i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Linköping. Och nu har vi även lagt till en lite billigare provföreställning i Jönköping. Biljetterna går åt som smör, så passa på att boka nu innan de tar slut på gardenfors.se. Glöm inte heller att följa mig på sociala medier som till exempel Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Mitt namn är Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter
Camilla Fogelborg. Ja.
Välkommen hit, Camilla Fogelborg.
Tack.
För en lyssnare som inte har en aning om vem du är, hur skulle du presentera dig?
Hur jag skulle presentera mig? Jag skulle presentera mig som att jag jobbar på P3 och försöker vara komiker. Eller jobba som komiker också. Det känns ganska så här målande för hur man är som person. Eller det känns som att folk har en bild av hur man är då.
Eller? Så då förväntar sig folk att du kommer säga roliga saker?
Konstant. Jag bara spottar ur mig skämt.
Ja. Men du har varit med i den här podden innan.
Ja, det har jag varit.
Första gången var du ju ganska ny i branschen. Nu... Ja, hur trivs du i nöjesbranschen?
Jag trivs svinbra. Nu har jag ändå varit i den i typ 2 år. Och det känns typ likadant.
Vad gjorde du innan nöjesbranschen?
Nej, typ ingenting. Jag pluggade ju.
Och det känns likadant?
Nej, men alltså jag var där sedan 2 år tillbaka. Aha, alltså så här, nu precis i början. Men... Nej, men det är så jävla klyschigt. Men nu har du ju varit i den här branschen så jävla länge. Men jag vill säga så här, du vet, när man gör någonting som man bara känner så här, det är det här jag har gjort hela livet och det är detta jag ska göra. Jaha.
Det tog nog ett tag för mig att inse att det var humor jag hade hållit på med ganska länge. För jag gjorde ju serier och rap och sånt där. Men just humor, tänkte jag, men det här är kanske kärnverksamheten. Ja, det är kanske inte bara humor, men... Mm. Men i viss mån.
Jobbigt om man känner den känslan med något man inte vill göra.
Vad? Att det är det här jag håller på med?
Alltså, det här ska jag typ så här,
att man... förstöra för mina medmänniskor.
Ja, precis. Jaha, det är detta jag har gjort hela livet och är ämnad för att göra.
Ja, ämnad för... Alltså jag kan tänka mig att... Alltså klischébild, när man går till en psykolog eller något sånt så kanske man säger... Jag har hela tiden bråkat med mig själv. Mm. Jag har hela tiden försökt överträffa min far. Mm. Eller sådana insikter.
Yeah.
De kanske inte är så roliga att komma till.
Nej. Det beror på, som vi så skämsamt brukar säga. Men nej, det är det kanske inte. Eller ja.
Har du känns inte som en person som har så många timmar i psykologsoffan bakom dig.
Jag hade nog behövt det.
Varför det?
Därför att jag har ju ganska mycket ångest.
Har du mycket ångest?
Ja, men det har jag. Och jag har haft den sedan jag var liten.
Du visar inte det så mycket utåt.
Nej, men det är nog inte för att jag liksom, det är absolut inte för att jag säger, oh, det ska man inte prata om. För jag har väldigt lätt att snacka om det, det är liksom inget jobbigt.
Nej.
Men jag, det är nog mer så här att jag får panik. Jag är väldigt bra på att dölja det.
Mm.
För att då, nej, men man har, även om man inte är rädd för sin ångest, men jag är väl ändå rädd för att verka instabil, det tror jag. Och då är det nog härligare att bara dölja det liksom.
Ja, men det är ju det man gör. Mm. Och rätt ofta när jag har haft en nära kompis eller varit tillsammans med någon ett tag, så märker man så, jävlar vad mycket ångest den personen
har.
Och sen så kanske man då träffar antingen en ny partner eller har någon ny kompis. Då tänker man, åh vad skönt med någon som är lite mer easy going.
Mm. Mm.
Och sen så kommer det alltid efter ett tag, ja det fanns rätt mycket ångest där.
Ja, det är alltid så. Man bara, nu har jag äntligen hittat rätt och sen bara, psycho.
Ja. Först så tänkte jag lite sexistiskt då att det var folk jag var ihop med, att det var mer vanligt bland tjejer.
Ja.
Men sen kom jag på att alla mina nära killkompisar också väldigt mycket ångest.
Ja, men det är, menar, har du någon gång träffat någon som inte har ångest?
Inte som jag har lärt känna på djupet.
Nej.
Till exempel Jesper Röndahl påstår att han aldrig har ångest.
Nej.
Men honom känner jag inte på djupet.
Nej.
Men det, jag vet inte varför han skulle gå runt och ljuga om en sån sak heller. Han kan väl inte ha det.
Nej,
men han är ju det tydliga exemplet i stand-up-branschen på en man utan ångest.
Men det är så sinnessjukt för att jag litar liksom inte på, alltså det, jag fattar det som du säger, varför ska han gå runt och ljuga? Men det är som min kille som säger så här, att han aldrig har huvudvärk. Alltså jag tror inte på det.
Nej,
alltså,
att han aldrig haft huvudvärk hela sitt liv.
Jo, han har typ haft huvudvärk typ 2 gånger i sitt liv. Jag tror inte på det.
Nej.
Alltså, men det är ju inte heller så här.
De
här
säger, folk som säger att de inte blir bakfulla.
Nej, det är också en sån sak.
Då tänker jag, alltså visa mig alltså, så här, hur mycket du dricker. Vi ska sitta och shotta vodka till 2 på morgonen.
Ja.
Och sen så ska du inte vara bakis.
Nej.
Jag tror fan att de antingen dricker för lite eller är bakis och sen skyller på andra saker.
Exakt, eller typ såhär bakis också, så att man är trött. Att de är såhär, nej jag orkar inte göra något, ska inte vara hemma. Du är bakis ditt såhär. Alltså det är liksom inte...
Fox, det kommer alltid upp såna jävlar. Alltså vissa som är såhär, jag blir inte svartsjuk.
Ja, också det är lögn. Också den största lögn. Åh gud. Bara, nej men alltså jag litar på min pojkvän till homsätt. Det handlar inte om det. Alla blir lite svartsjuka.
Ja, det är ju, jag tror det är ganska djupt rotat i generna. Alltså så här, ungefär som att man blir rädd till exempel när någon säger bakom ens rygg.
Yeah.
Det är så här, det tror jag är ungefär samma liksom, naturliga instinkt att bli rädd för det när man liksom någon smäller en Kina puff bakom ryggen på en, som att bli svartsjuk när till exempel någon snygg person stöter på ens partner. Då blir man ju sotis. Men sen så är det alltid jävla förnumstiga jävla som kommer och säger så här, men det behöver du inte vara.
Nej.
Du ska bara släppa det. Det är bara att sluta. Det är ungefär som att säga att man ska sluta vara rädd. Liksom.
Mm.
Eller som författaren Stephen King, jag läste hans delvis självbiografiska bok Att skriva, som också är en väldigt bra manual i hur man skriver. Men han hade grava alkoholproblem under en period. Och det tipset han fick var så här, det är bara att sluta dricka.
Mm. Mm.
Han sa att säga åt en alkoholist och sluta dricka, Det är som att säga att en person med akut diarré och slutar bajsa.
Ja, verkligen.
Att det alltså, här, kan verkligen inte.
Men det är samma sak som jag kan bli så jävla provocerad de gångerna då jag har varit och då fått liksom så här terapi.
Varit svartsjuk?
Ja, nej, men när jag får terapi eller hos psykolog.
Du har varit...
Ja, men några timmar har jag. Men jag har liksom, det har liksom all... Men det är också för att jag har inte riktigt behovet av att prata om det. För att jag har så lätt att göra det. Alltså jag kan liksom...
Du har redan pratat om det med...
Ja, men verkligen. Jag kan ringa en kompis och bara säga så här, nu har jag panik. Och jag har panik för det här och det här. Och jag är så medveten, alltså jag vet min ångest.
Du har sjukdomsinsikt.
Ja, men verkligen. Mm. Men så de gångerna då jag har varit och de säger så här, tränar du mycket?
Mm.
Man bara så här, alltså det är samma människor. Det är också samma sak som när man säger att man har ångest. Bara så här, men du borde göra lite roliga grejer. Typ så här,
det har jag faktiskt aldrig hört. Någon sån stor idiot har jag aldrig träffat.
Som så här.
Jag har mycket idioter kring mig då, obviously. Nej, men du så här bara, nu ska vi göra något kul. Vi gör något roligt. Man bara, det spelar ingen roll. Jag vill ändå typ bara dö just nu. Eller så farligt har det inte varit. Men det är liksom...
Har du inte det? Du har inte velat dö?
Nej, jag har inte velat dö. Men jag har fått liksom... Har du velat dö?
Ja, många gånger.
Ja, okej. Nej, alltså det är väl klart att man... Min känsla är med att jag har ju jättemycket katastroftänkande. Det är nog min jobbigaste.
Alltså du tänker att... Att det värsta som kommer hända, kommer att hända.
Exakt, väldigt, väldigt mycket om slag. Allt. Ja, men om allt, hela tiden. Och då får jag panik. Alltså riktig panik liksom.
Jag tänkte på han som Murphys lag.
Mm.
En rolig sak är att han heter Edward Murphy. Mm. Alltså som Eddie Murphy.
Mm.
Det är lite roligt som Eddie Murphys lag. Men, men jag tänkte, när han etablerade begreppet Murphys lag...
Mm.
Då, det är ju då lite kortfattat att om någonting har möjlighet att gå fel så kommer det förr eller senare gå fel.
Yeah.
Allting, lagen om alls jävlighet, allting kommer gå åt helvete. Yeah. Men när han myntade begreppet, då måste han ju ändå känna att så, det här uttrycket, det lyckades ändå med.
Ja, eller hur?
Och då har ju inte det gått åt helvete.
Nej.
Men samtidigt så, ifall det skämtet... inte, eller skämtet, den teorin inte går åt helvete, då stämmer ju inte hans lag.
Nej, precis.
Fast helt plötsligt då så stämmer den, för då har ju även hans lag gått åt helvete.
Ja, ja,
och när den går åt helvete, då stämmer den igen. Så det blir ett oändligt resonemang det här.
Och det är win-win situation för honom.
Nej, eller lose-lose.
Ja, lose-lose också. Men nej. Och jag blir lite trött av att tänka så.
Ja, såna är ju jobbiga. Ja. Såna logiska evighetsmaskiner eller vad man ska kalla dem.
Men det är ju det som också jag kan bli liksom så här, för att ens ångest till exempel då är ju aldrig logisk. Alltså för det är den ju inte. Alltså du är ju inte rationell.
Ifall du inte blir instängd i en källare utan mat och du får väldigt mycket ångest av det.
Då finns det lite logik i det. Det kan jag hålla med om.
Fast samtidigt kan få någon förnumstig säga så här. Men du kan ändå inte komma... Det är inget problem. Men jag kan ibland tröstas lite av det här när folk säger så här, eller när jag läste någonstans eller sånt där, att ett problem är när man kan hitta en lösning på någonting, men man kanske inte har hittat lösningen ännu. Men till exempel ifall du får... men när någonting inte går att lösa så är det ett villkor. Då är det inget problem längre, då är det ett villkor du måste leva med.
Yeah.
Och det kan jag känna är rätt skönt, att det är så här, okej, nu förlorar jag de här pengarna. Jag har ingen möjlighet att få tillbaka dem. Då är det ett villkor.
Men det är ju skön känsla. Alltså där...
Ja, när man inser att exakt. Det inte är ett problem utan ett villkor. Yeah. Det är det faktiskt.
Och det är mycket lättare, jag har mycket närmare att liksom... komma till villkorskarna. Det ligger mycket mer nära till hans film. Att det blir såhär, okej, fuck it. Daddy doody. Men det är ju jätteprovocerande när någon annan ger en de villkoren. Typ som när man ringer. Om jag säger att jag har panik till exempel. Mm. Och jag bara typ är jätteledsen. Och bara, nu är det jättejobbigt. Och, bara, och de bara, skärt dig. Skärt dig. Nu får du göra detta. Mm. Då är det ju världens mest osoftaste grej. Så här, man vill ju inte bli serverad de villkoren. För då är ju fortfarande ett problem. Förstår vad jag menar?
Ja.
Alltså det är ju, jag tycker det är nog, det är väldigt...
Ja, om du så här är olyckligt kär i någon. Ja, men, och så säger någon så här bara, antingen så skiter du i honom helt eller hållet. Eller så ringer du och ställer ett ultimatum.
Ja, man bara, men det där är liksom inte, det där kan jag inte göra. Du kan inte säga, det där kan ju inte vara de enda två alternativen för att jag ska må bra.
Nej, ja, men då har du inte insett, eller då har du tänkt att okej, då måste jag... hitta fler alternativ.
Yeah.
Men säga vad man vill om... jag vet inte om det här är 12-stegsprograms grej i allmänhet. Alltså jag har inte gått 12-stegsprogram, men jag har kompisar som har gjort det.
Yeah.
Och sådär. Och jag gillar inte det för att det är för mycket spirituella och religiösa inslag. Okay, så att man ska hitta Gud i slutet eller någon högre makt som man ska underkasta sig.
Mm.
Det kanske är effektivt, men det talar ju ändå emot... sans vett i mångt och mycket, tycker jag.
Mm.
Men de har någon sägning som jag ändå har tagit till mig. Och det är något sånt där, ge mig styrkan att förändra de sakerna jag kan förändra och ge mig något liknande med orket och stut med de sakerna jag inte kan förändra. Yeah. Och eller insikten att se skillnaden mellan de nyss två nämnda sakerna.
Mm.
Att man ska kunna inse liksom, de syftar väl säkert på att okej, jag har det här beroendeproblematiken. Mm. Det är ingenting jag kan ändra på. Så måste man bara acceptera det.
Mm.
Och sen vissa saker i livet kan man förändra. Och sen så ibland är det ju svårt att se skillnad på okej, är det här någonting jag kan göra någonting åt? Eller någonting jag bara måste acceptera?
Mm.
Så det är ju rätt mycket med andra människor. Att det kan... jag har kommit till ganska mycket insikt att jag kan inte förändra mina vänner.
Nej.
Eller mina släktingar eller familj eller... sådär, det är så jävla svårt och det är knappt lönt, och varför ska jag göra det?
Nej.
Alltså det är rätt svårt, det är svårt nog att förändra sig själv liksom.
Mm. Ja gud, ja verkligen. Men det är så jävla klyschor typ också nu när man har blivit äldre, att man så här värderar, att man någonstans hittar, precis som du säger, att vad som är viktigt för mig i livet. Alltså så är det mycket med kompisar och kärlek och allting, att det lugnet man har nu i ens ångest till exempel, eller hur man tänker, är helt annorlunda, för man är så mycket bättre på att hitta lugn i människor och i liksom situationer, tycker jag.
Yeah. Jo, det var ju värre i tonåren. Liksom.
Ja, fan, vilket vrak jag var ibland då. Alltså, shit.
Mm.
Väldigt mycket.
Men du nämnde i förbifarten att du har kille nu.
Mm, det har jag, va?
Vad det är för kille. Det blir veckans inslag, Europas sämsta cliffhanger.
Ja.
Europas sämsta cliffhanger.
Mysigt.
Mm. För innan dess så ska vi kasta oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Välj drycken! Det är lite två inslag i ett. De kommer väldigt tätt på varandra.
Verkligen.
Men här kommer alternativen i alla fall.
Mm.
Gundel sprit med smak av aprikos från Ungern.
Mm-hmm.
Som enligt uppgift smakar spya redan på vägen ner.
Gundel och spya känns inte... Det känns inte som ett vinnande koncept.
Tänker du att namn, att Gundel är ett namn?
Ja, det tänker jag.
Alltså jag har hört namnet Gunnel.
Ja.
Men inte Gundel.
Men Gundel känns som att hon har en pappa som är från Tyskland och en mamma som är från Sverige. Och så har det blivit ett litet barn med krylligt blont hår och fräknar typ.
Och det tycker inte du låter gulligt?
Nej, för det är en ganska månad för jag såg ut när jag var liten. Jag var så jävla
ditt självförakt.
Ja.
Så att det käppar i julen. Okej, sen så har vi Red Bull, grön, gul, blå, cola eller sockerfri.
Mm.
Sen finns det Rapsgate IPA, en lokalbryggd öl. Det finns Häxan, som är en blandning mellan alla drycker som har funnits i min kyl innan jag gjorde en corporate rebranding på väldrycken.
Okay.
En total omgörelse.
Jävlar.
Manderpils, 5,0.
Mm.
Blank öl.
Blank?
Det är från märket Kronenborg och jag tror det ska uttalas på franska. Blanc.
Blanc.
Blanche står också på den.
Okay.
Och sen finns det Cazuza, lemon mint, kolsyrad dryck. Och sen har vi för folk som är riktigt flippiga.
Mm.
Energy drink currywurst style.
Fy fan vad äckligt. Jag har aldrig varit så glad att jag inte är en flippig person.
Och för tråkmånsa och nejsägare har vi vatten.
Mm. Det skulle jag aldrig vara.
Du är varken tråkmånsa och nejsägare eller en flippig person.
Nej, ett bra mellanläge.
Den gyllende medelvägen.
Ja.
Eller en typisk svensk.
Mm, det är också grej.
Bla bla, landet mellanmjölk.
Ja, oh, jag
bla,
hatar bla. Det, jag hatar det, jag hatar det.
Idag så ska vi skämta om att svenskar är så lagom.
Åh, oh, det är så tråkigt! Alltså, ris alla kroppen. Du är ju bara typisk svensk.
Fast, det finns en David Liljemark, serietecknaren som ofta gästar den podden. Han har gjort en skämtecknare där det är någon stand-up-komiker som går upp på scenen och säger idag tänkte jag skämta lite om att vi svenskar är så lagom.
Mm.
Och så är det någon som liksom ska detonera en så här sprängladdning. Men jag har fan inte hört så jävla många stand-up-komiker skämta om att vi svenskar är så lagom.
Nej, det är mer att
man tänker
heller.
Sig att det förmodligen är så. Jag tror inte David har hört det heller.
Nej, men jag kan inte säga ett enda skämt. Men jag hatar det. Det är inte så säkert. Det stör mig jättemycket på det.
Jo, man blir irriterad.
Ja. Man kanske borde sticka ut lite och göra ett.
Har du tänkt på det här med att vi svenskar är så lagom? Vi ska ha liksom lagom av allting. Så har man bara sådana exempel. Man ska ha lagom bo lagom stort. Man ska köra en lagom dyr bil.
Man ska vara lätt och lagom. För man är lite ovinnad.
Lätt och lagom är väl nästan det enda exemplet i verkligheten. När någon verkligen saluthar lagom som någonting.
Vadå?
Alltså smöret lätt och lagom.
Ja, eller vet vad jag tänkte att det fanns? Jag tänkte säga så här, nej Simon, för det finns lagom mjölk, tänkte jag säga.
Alltså mellanmjölk.
Ja, verkligen. Ja.
Och det är ju också det, man säger landet mellanmjölk så syftar man på att det svenska är så lagom. Lagom öl var tänkt att det skulle lanseras, men det rann lite ut i sanden verkar det som.
Va? Är det så?
Ja, men jag tror att när de ändrade då, när jag var liten, då var ölen 3,5. Nej, 3,2 var liksom den folkölen man köpte i butik.
Ja.
Var 3,2. Men sen så tror jag att de skulle lansera då lagom ölen, så skulle det kanske vara 2,8 och så 3,2 skulle vara kanske folköl. Okay. Det var något sånt. Ja. Men jag för mig att de skulle lansera lagom ölen då, men det tog aldrig riktigt fart. Det blev aldrig någon som sa kallade det för lagomöl.
Nej, fan, det kommer ju sån hipster snart som men gör lagomöl. En lagomöl. Det är ju runt hörnet att någon gör en lagomjöl. Mjöl. En lagomjöl.
En lagermjöl.
Ja, det skulle jag väl ha.
Okej, vad väljer du för dryck?
Jag väljer den där, men det är bara på grund av namnet. Jag vill ha Blanche. Blanc. Jag vill ha ölen.
Ja, det finns ju tre... Fyra sorters öl.
Ja, men det var den där...
Blanc
ja.
Får du. Ja, ja. Den får du. Men då tar jag nog en Manderpils. Mm-hmm. Jag känner tecknaren Martin Anders som har gjort etiketten.
Nej, men då får vi beskåda den.
Mm, den är snygg. Då är vi strax tillbaks med dryckerna. Ja. Kända från det omåttligt populära inslaget Väldrycken. Som nyligen genomgått en corporate rebranding. Och efter pausen så kommer vi även rycka av skynket för Europas sämsta cliffhanger. Häng med! Nu är vi tillbaka med dryckerna.
Mm.
Camilla har gett komplimanger till flaskornas utseende.
Mm.
Och vill... även sagt att, hennes ångest är en del av säg meningen igen.
Jag menar ju att det är väldigt många som säger så här, när de pratar om sin ångest, att de säger så här, men jag tycker också om min ångest för det är en viktig del av mig.
Vad är det för jävla idioter du umgås med?
Men det är ju så, det är jättemånga som pratar om sin ångest som en del av processen.
Det kom ganska mycket som en kalldusch för mig att folk säger så. Jag kanske har hört det någon gång, men då har jag bara avfärdat de människorna som dumma i huvudet.
Lurat dem.
Och du frågade, har inte du sagt det? Och jag sa nej, med mycket, väldigt mycket frakt i rösten.
Och där vill jag avsky.
Ja, men jag tänkte, nej. Och du sa att det lät som att det var något av det värsta jag hört.
Ja.
Det är inte det värsta, men med på någon form av topplista av det värsta jag hört.
Jag kan ändå ge dig det. Jag kan ändå ge dig det.
Men varför, alltså, det är bara självbedrägeri att säga att man tycker om det för att det är en del av en själv.
Nej, men det blir ju typ så här att man har man haft också så jävla länge och liksom så accepterar den eller vad man ska säga. Då, alltså till exempel, jag skriver väldigt bra när jag har ångest.
Skriver du roligt?
Nej, det gör jag inte. Men jag skriver kanske väldigt fint och känslosamt.
Det fina känslosamma dikter.
Ja. Jag sitter här vid fönstret. Regnet faller.
Men samtidigt så jag är en väldigt öppen person.
Mm.
Så jag börjar ändå värmas upp till den sägningen lite. Mm. Att jag tänker så här, okej, i film- och tv-serievärlden och kanske även böcker, romaner och serieromaner. Så det är klart att negativa grejer kan vara någonting bra.
Mm.
Och då borde det ju kunna vara det i en personlighet också.
Yeah.
Så jag börjar mjuka upp mitt förakt lite.
Ja, men du känns ändå som att jag har gjort någon nytta idag. Mm. Jag har gett dig någonting. Ja. Kommer du ta det med dig och sen kommer du att hata nästa människa som säger det. Du kanske bara kommer att känna lite avsky, men du kommer inte vilja döda den personen i alla fall.
Så kan det vara. Mm. Ja, vi, ska vi rycka av skynket för Europas sämsta cliffhanger?
Jag tycker det.
Du ska få berätta om min nya pojke.
Nej, vad jobbigt.
Jag tänker, det är inte Europas näst sämsta cliffhanger.
Nej, det är ju bästa.
Sämsta.
Ja, sämsta, men det bästa sämsta cliffhanger. Nej, men vad fan, jag har kille. Att det känns så... Poddlyssnarna kan känna min... Alltså, att jag blir rädd och generad.
Ja, det är lite dom. Nu jobbar vi med negativa känslor i den här
fallet. Verkligen, jag måste lära mig att prata om sånt här.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det var det länge sedan du hade liksom en officiell pojkvän sist?
Ja, men det var väl något år sedan var det väl. Det var det. Mm. Och sen har det inte vattnat. Och sen nu är det. Nej, men det var ett bra tag sedan. Det var ett jävla bra tag sedan jag var så här kär, kan jag säga.
Mm.
Så det är ju underbart.
Ja,
det känns amazing. Livet är underbart just nu.
Hur länge sedan var det ni blev ihop då?
Det är typ 2 månader sedan.
Okej, okay. Så det är väldigt fortfarande nytt. Fortfarande innan han är förälskad.
Exakt. Jag tänker att det är en... Men är du, när du blir tillsammans med någon,
ja,
är du rädd för att den ska ta slut då? Reflekterar du mycket över det? Att förälskelsefasen, alltså är du så liksom realistisk att du vet att den kommer ta slut?
Ja, nu för tiden är det. De första gångerna jag, alltså när jag var tonåring, då hade man ju inte riktigt fått höra det. Att...
Nej.
Jag tror att folk idag kanske är lite mer medvetna om det. Det var i och för sig en tjej som jag snackade med som hade hört för första gången den här podcasten om att förälskelse tar slut.
Liksom. Nej.
Och tyckte, ja, men hon tyckte det var bra.
Ja, ja, okay.
Hon hade säkert upplevt det själv, men, då så, men hon sa att det är inte så många andra som pratar om det.
Nej.
Men det har jag hört andra, på andra ställen också. Men, men jag har hört lite olika, så här, kanske att 3 månader är standard för en förälskelse och max 2 år. Du skakar på huvudet.
Ja, men jag blir så jävla provocerad av jag blir så provocerad av det, för att det blir ju också så ju mer man reflekterar över det. Alltså tänker man på det, så är det klart att det blir så. Alltså det är samma människor som är så här realistiska med att de flesta förhållanden tar slut. Alltså så här att man inte tror
inte
på att gifta
samma.
Sig och sånt där. Nej, men det är liksom
för att
nej,
för jag menar, de flesta förhållanden tar slut på statistik liksom.
Ja.
Men jag menar om det är en sån här, alltså en förälskelse som ändå är en process i kroppen,
jo,
och hjärnan liksom, så är det väl mer som att okej, om du får ett sår på kroppen, så läker du ungefär inom en viss tid liksom. Att det är så okej, det kan vara lite olika, men till slut så kommer såret, om det inte händer något konstigt,
läkas.
Ja, nej, men jag menar, och så kan det kanske vara med förälskelse också. Om ni är borta från varandra ett tag, kanske man kan liksom dryga ut det och så vidare.
Men det är ju jättebra för mig och min pojkvän då, för vi är väl mycket borta från varandra, eftersom han bor i, inte bor i Sverige.
Men det är ju lite deppigt, alltså det är ju att det är så, men när man väl accepterar det så kan man ju ändå Då kan man ändå liksom tänka så här, men fan, vi har fortfarande kul i varandra, eller kul med varandra och i varandra. Och man kan fortfarande känna någon annan form av kärlek som inte är den här nyförälskelsegrejen. Och man så här, kan vara bara kompisar, man har roligt, man kan vara sexuellt attraherad av varandra fortfarande. Och det, då är det så här, okej, okay, men då är det bara en liten extra pir som kanske är lite dämpad.
Jo, men det fattar. Där jag, alltså det är liksom så här, jag förstår den biten, men jag kan bli så jävla provocerad över att folk ska vara så himla realistiska hela tiden. Alltså kärlek är ju inte heller, alltså du är ju inte rationell i dina känslor när det gäller sånt. Och då kan jag bli, jag vet inte, jag är väldigt romantisk av mig och tror väldigt mycket på kärlek och väldigt så här impulsiv och daddy när det gäller det. Och då, jag vet inte.
Det känns... Jag blir nog mer provocerad av folk då som väljer att inte tänka, alltså så här, som, det känns ungefär, nu för att använda samma uttryck som det, det är samma människor. Som säger så här, men jag vill tro på spöken. Yeah. Jag väljer att tro på spöken. Och det är så här, ja men vad fan. Då kan vi börja fabulera helt.
Yeah.
Det känns, då kan man inte ha en vettig diskussion riktigt. Om någon ska bara frångå logik och sans och vett.
Nej. Liksom. Nej, alltså...
Det är väl bättre att... Det är klart att man kanske säger, men jag vill inte tänka på det nu.
Nej.
Alltså så här, nej men nu vill jag bara njuta av det här.
Mm.
Och inte tänka på att de här känslorna kommer att försvinna.
Ja, men det kan väl landa lite mer i då, att man skjuter undan det. Men det är också så här, folk är så fucking lata när det kommer till så här förhållande och kärlek. Alltså så här, du kan ju jobba aktivt också för att hålla det uppe. Alltså folk ger också upp alldeles för lätt, typ när saker blir liksom lite vardag, eller när det blir liksom så här, när man tappar, om du tappar den kemiska känslan i kroppen till exempel, då ger man upp. Alltså att man är så flyktig i sina beteenden, och det tycker jag är lite sorgligt. För att det är många gånger jag tror att saker hade kunnat liksom så här räddats eller liksom blivit bättre bara man jobbar på det. Liksom. Jag tycker till exempel det är en skitbra idé att gå till exempel parterapi.
Jaha.
Även om det är bra. Alltså även om man har ett bra förhållande.
Ja, så men kanske börja göra det nu då med din kille.
Ja, nej.
Föreslå det. Ja.
Du, när du kommer hem, då ska vi gå och hälsa på en liten tant, du och jag. Nej, också att jag har en bild av att det är en liten tant. Men jag hade nog haft lättare att prata med en kvinna än en man. Ja, whatever. Men...
Jag har träffat din kille långt innan du träffade honom.
Har du?
Men han var med och gjorde panikvideon till far och son.
Just det, det gjorde han.
Han håller på med film.
Det gör han, han är regissör.
Ska du säga vad han heter?
Andreas heter han.
Vad heter han efter?
Andreas Öhman. Alltså jag vet inte vad. Jag vet inte vad, men tycker det är så jobbigt. Det är jättejobbigt.
Ja, jag vet, jag tycker det själv är lite jobbigt att prata om.
Jag får handsvett.
För personliga, privata saker.
Ja men verkligen, men också typ så här, det är också så skillnad, för man kan ju vara liksom så här personlig i sitt eget forum, men sen helt plötsligt när någon annan frågar en om det, så känns som att man...
Jo, jag känner ju på mig att jag gör någon form av intrång på din personliga sfär här, men det är lite medvetet och peta det som är stont.
Ja. Jag gråter inombords, va? Men jag tar det med en klackspark. Nej men det kommer faktiskt ihåg. Och jag kommer ihåg att jag, då visste inte jag vem han var. Eller liksom såhär, vi har ju inte känt varandra så superlänge liksom. Men när den kom, panikvideon, då tyckte jag att den var så jävla bra.
Det är finns det också med en kompis som har varit, de gjorde den tillsammans kanske.
Jag tyckte den var svinbra också, låten. Alltså, jag satt så här och gick på gymnasiet hemma hos en kompis och bara, alltså det här är så jävla bra video. Och fan har de gjort detta egentligen? Hon har de tagit det i en tagning. Så att faktiskt så analyserade den.
Ja, fan vad roligt.
Ja, jag tyckte den var svinbra. Ja.
Nej, men jag tror också att jag, alltså nu, det var väl liksom lite självbiografiskt när jag berättade så att det är lite deppigt. Alltså så här, jag och min flickvän då, Angie, vi har fortfarande ett svinbra förhållande. Jag tror att vi har lyckats dryga ut det lite eftersom jag är bortrest ganska mycket också. Men man känner ju ändå att det blir fler såna här liksom dippar och toppar och dalar ju längre tid, att det är svårt att hålla Men du nämnde också att ni är borta från varandra mycket.
Ja, men det är vi. Eller, vi är inte, jo, men det är vi. Nu är detta... Han bor ju i LA just nu. Och jobbar där. Så nu har vi varit ifrån varandra. Eller när han kommer hem har vi varit ifrån varandra i 5 veckor.
Ja. Men du har varit i LA också?
Ja, jag var hälsad på honom i 10 dagar.
Vad gjorde ni där?
Åh jävlar, vi gjorde så himla mycket. Vi var... han har ju bott där ganska mycket, så han har väldigt bra pejl på staden liksom. Mm. Men vi gjorde så här klassiska grejer. Vi åkte till Joshua Tree,
jag
till
vet Palm Springs.
Ja, men det är ju så här nationalpark med massa Joshua Trees som är så här. Ja, men det är som en öken och sen så är det mycket så här klippor och grejer. Mm. Men man ska tydligen uppleva, vi körde bara igenom där, för det var på vägen hem, för vi var i Palm Springs 2 dagar. Och då körde vi bara igenom där, men tydligen ska man uppleva Joshua Tree, ska man ta svamp i, som man sa, ta det i solnedgången liksom.
Ja, så ska det tydligen vara amazing.
Ja, men verkligen, så då ska det vara typ amazing.
Jag tänker på det, när man tar hallucinogena droger och sånt där, så då är ju allting amazing. Jag fattar inte, alltså det är vissa som säger så här, du ska ta svamp och kolla på Lejonkungen och sådär. Alltså, tar man svamp så kan du ju bara ligga och kolla på golvet.
Ja,
det är ungefär precis. Lika kul.
Yeah. Ja, verkligen. Du kan kolla på din hand.
Ja, men du ska ju kolla på de grejerna som är fina och trevliga när du inte är hög.
Ja, jo.
Annars är det ju...
Men det blir ju också så här, typ så när vi körde igenom så tänkte jag så här, ja, detta är väl nice, men vi har kört det 2 minuter nu och allt ser typ likadant ut liksom. Så då blir det ju också som att...
Man blir mätt ganska snabbt.
Ja, men verkligen. Så då, det är väl därför, för det är jävligt fint, jag kan tänka mig, för det är mycket så här orange och rött, eftersom det är typ inte öken, men det är mycket så här sandsten och grejer. Plus jättemycket Joshua Trees då. Det är det. Bland annat så hade du U2, hade ju deras album heter ju Joshua Tree. De har så här, de träden i bakgrunden när de står.
Jag hatar U2.
Fan, jag bara tar upp saker du hatar, Simon. Jag triggar dig. Nej, men så det gjorde vi. Och sen så var vi var mycket på improv. Var vi på UCB.
UCB är ju då en form av teater.
Ja, men det är det väl. Ja, det är så improvteater, och den finns i så New York, LA och San Francisco, tror jag.
Ja, men de har en del stand-up också på UCB. Jag har varit på stand-up-show där också.
Aha, okej. Okay. Ja, men så vi var mycket på improv, vilket var fucking amazing. Gud, vad kul det var.
Var med på improv än på stand-up då?
Ja, för vi var bara på stand-up en kväll, och då såg vi Tig Notaro.
Mm.
Och det var svinbra. Men det var lite jobbigt, för det var första kvällen för mig. Så mitt under, alltså mellankommet, det var 3 stycken. Så mellankommet där satt jag liksom och somnade till, så fick jag sova lite där. Och sen fick jag, för jag var så jävla jetlagd alltså.
Ja, det har varit med om också när man ska gå på stand-up, jetlaggen, och hålla på att somna. Speciellt om det är värre om det är någon som är riktigt bra, som man vill se om man känner att missa. Men jag har nog bara varit på rätt usel.
Ja, men det var skönt, för hon var väldigt tråkig.
Så ja, men jag har försökt se Tig Notaro. Är det Notario eller Notaro?
Men Tig Notaro var väldigt rolig. Men hon mellankomikon som jag somnade till var väldigt tråkig.
Men Tig tyckte jag också var tråkig när jag bara kollade något kort klipp och dömde ut ganska snabbt.
Jag tyckte att hon körde liksom inte klassisk stand-up riktigt, utan det var väldigt mycket berättande bara. Men också pratade hon väldigt mycket med publiken. Hon var väldigt, hon häcklade publiken väldigt mycket. Men det var väldigt roligt, och det var också så det skilde sig så mycket från allt annat jag har sett liksom, för att hon var väldigt mycket berättande, och det var inte så klassiskt.
Vilken klubb var det på?
Det var på Largo.
Ja, det känner jag igen, alltså namnet, men jag har aldrig varit där, bara hört talas om det.
Ja, men det var väldigt roligt var det.
Men
jag
älskar ju så jävla mycket att åka till kanske speciellt LA och New York och Tokyo, så att det är väl bara så här nu att jag vill prata om det med, för att kunna drömma lite om
det. Ja, jag fattar.
Leva mig in.
Men har du varit, när du varit i LA, har du varit på Magic Castle då?
Jag vet inte vad det är ens.
Ja, men det är kul, för att det är ett av USA:s äldsta hus, och det har tydligen varit så här bordell, och men sen har varit hyrd och folk har bott där, det har varit massa olika saker. Men nu och typ kanske så här 50-60 år tillbaka eller någonting, så är det ett hus där massa trollkarlar huserar då. Och så är det så här medlemsklubb. Så att du kommer bara in om du har liksom blivit inbjuden av en medlem. Och det är väldigt så här dress code, killar måste ha kavaj och grejer och tjejer måste ha cocktail och väldigt fancy.
Vad är cocktail?
Cocktail dress. Ja, men det är väl typ, den kan vara kort, men den måste liksom ändå vara fancy. Men den behöver inte, ingen långklänning liksom. Det är en avslappnad finklänning kan man säga. Och då så kommer man in där och så är det som att du går in liksom i ett stort trollkarlshus. Alltså allting är så här, du går in, för att komma in så måste du typ så här, snacka med en bokhylla som öppnar sig sen. Och sen så springer du runt så här, trollkarlar och trollar för dig när man sitter och äter kanske, eller bara kommer fram så gör de lite korttrick. Och det var någon som stod i baren och sen finns det 4 eller 3 så här, venues där det är föreställningar då. Så vi var och kollade på 3 stycken. Det var en som var så mentalist, som kunde läsa tankar inom citationstecken. Och då fick jag gå på scen och så fick jag vara med om en grej där, typ så att han skulle, jag fick skriva ner massa saker på papper och så skulle publiken gissa och han gissa och da. Och det var, men de var så jävla grymma allihopa. Så vi var där flera timmar och typ bara sprang runt och kollade på massa trolleritrick och
grejer. Gillar du trolleri sen gammalt?
Nej, jag gör ju inte det. Jag tycker att det är supertöntigt. Alltså jag tycker verkligen att det är supertöntigt. Men min kille bor ju med, han bor ju med, de bor några stycken i ett hus. Och en av dem är trollkarl då. Och han är så jävla grym.
Är en svensk?
Ja, det är han.
Vad heter han?
Mattias, jag kommer inte ihåg vad han heter efter honom. Mattias.
Jag har varit på Magic Bar en gång i Stockholm. Nu tror jag fan de nyligen har lagt ner Magic Bar. Men det var vid Karlaplan. Och det var ganska likt det du beskrev. Att det var lite liksom trolleri, memorabilia inrätt med. Och när man satt, jag var kompis med en trollkar som heter, tidigare kallade han sig Mystefo, men sen bytte han namn till det, enligt mig sämre, Magic by Stefan. Men han fyllde år, jag tror det kan ha varit hans 25 eller 30-årsfest som han då firade på Magic Bar. Och då var det också så att man satt och käkade, så kom det någon och gjorde lite mynttrick och liknande vid bordet. Och sen kunde man se någon mentalist också. Och sådär. Det var ju en jävligt rolig stämning då.
Ja, men det blir ju också typ så att även om man tycker då att jag har kanske lite så här inställning till att jag inte... Alltså jag blev imponerad av det, men jag tycker kanske inte det är så ballt liksom.
Det är ganska mycket den inställningen som många har till stand-up, så att det är råtöntigt.
Men precis.
Och att de sagt, men har knappt sett det.
Ja.
Och sen, ja. Så jag antar att det är ungefär samma.
Jo, men verkligen. Men sen, när man kom in där och det var liksom, alltså hela huset var så jävla coolt utifrån. Alltså hela fasaden och in, alltså du dras med i det så himla mycket. För det är liksom som du går rätt in i en låtsasvärld. För att detta var också så himla påkostat allting liksom. Så att det var skitfet upplevelse. Det var riktigt kul att ha varit där. Och alla var så jävla grymma. Det är också,
men gav det mer smak? Kommer du gå på magi i Sverige?
Det kommer jag ju nog inte göra. Jag har ju blivit de där, du vet, om Brynolf och Ung eller Jung. Ja, de trollade ju för mig en gång på en fest. Och då var jag väldigt full också, vill jag säga. Men då blev jag så imponerad så att jag typ började gråta lite.
Oj, för att vad var det de trollade fram?
Ja, men de trollade fram, de stod och bara gömde saker i mina kläder. Alltså, hittade kort i min ficka, bara hur har det kortet kommit dit där? Och de typ så här, det var mycket korttrick de höll på med. Och sen så bara var det någon som öppnade en jävla apelsin och det låg där ett kort i där. Alltså det var liksom sådana saker som var så mindblowing. Eller att jag fick skriva på ett kort och så bara drog han ut det ur munnen. Alltså det är liksom hur, alltså jag fattar ju att det inte är trolleri.
Riktig magi.
Nej.
Är du inte, har inte samma inställning där som att du vill tro det?
Jo. För det är också så här, hur gör de det annars? Liksom, det finns ju han där som är så illusionist. Han som avslöjar alla trollkarlars trick. Har du sett det? Det gick på TV5 innan.
Men det var inte Henrik Fexell, just det.
Nej, det var Steffe. Din kompis.
Magic by Stefan.
Stefan. Nej, men det var någon amerikansk som hade någon show i Las Vegas liksom. Men så fick han ett eget tv-program och så visade han alla trick liksom, hur de gick till egentligen. Och det är också så här jävla töntigt. För då är det så att då tjänar han ju ändå pengar och får fame för att bevisa någonting som andra gör. Alltså att han avslöjar dem. Det är också så fitt. Stil.
Ja, jag är lite kluven där.
Hatar du det också nu?
Nej, jag hatar inte. Där är jag kluven. Men jag tycker ändå liksom att det är ännu löjligare när man ska hålla saker hemligt.
Nej, men det är väl, kan inte vissa saker bara, den åsikten har jag väldigt stark ibland, att vissa saker ska bara få vara vad de är. Och då kan det väl bara få vara så att folk tror att det är trolleri. Eller liksom så här, kan man inte bara... Nej, det är ju inte, det är ju så att folk går runt och tror att de kan dra fram att du har mint bakom örat. Liksom. Det är väl klart.
Att de
det
kan hemskt trolla på riktigt.
Ja, men det kan man väl liksom så här... Det är samma människor som är så.
Det är väldigt mycket inne på samma människor. Ja. Även i din stand-up-akt så är det mycket. Det är samma människor,
ja,
som...
Ja, jag tycker om att generalisera. Det är mitt bästa. Men det är de som tycker det är kul att avslöja för barn att tomten inte finns.
Mm,
ja, men det är också så jävla onödigt.
Men hur mycket, ja, jag vet inte om jag tycker det är så bra att man lurar barn.
Ja, men om de mår bra av det ett tag, de kommer ju fatta förr eller senare. Om de bara mår bra av att en skäggig snubbe kommer med julklappar en gång om året, kan inte de få göra det då liksom? Jag klädde ut mig till Pippi Långstrump en gång och kom till min systerdotters kalas liksom, och hon trodde rakt av att det var Pippi Långstrump. Det är väl underbart, då är hon ju jätteglad. Alltså i stunden liksom. Det är inte så att hon kommer bli sur och säga bara, hur fan kunde du din lilla fitta?
Jag är inne på ärlighet. Nej, det är jag inte. Det är också en sån grej som jag själv säger ibland och som många säger, att man tror på ärlighet.
Mm.
Men ingen vill ju ha 100% ärlighet egentligen.
Nej.
Alltså ifall... Amen, för man tänker ju så mycket taskiga saker om folk.
Yeah.
Och det är ingen som vill höra det. Nej. Det är bara taskigt.
Yeah.
Och säga det.
Yeah.
Så att man ska inte vara så jävla ärlig.
Nej, gud, nej. Det är så folk som det är samma människor. Så jag pratar aldrig skit. Man mår bra av att prata skit om människor. Alla gör det. Yeah. Man måste få lov att göra det.
Ja, ja.
Det
Ja, men det mesta måste man göra till en rimlig gräns. Jag försöker vara ärlig till en rimlig gräns och snacka skit till en rimlig gräns.
Ja, kul karaktär, personen som alltid är orimlig. Och alltid når en orimlig gräns av saker. Pratar jättemycket skit och är jätteärlig och jätteoärlig. Allting orimligt mycket.
Det finns nog ganska mycket sådana här.
Det finns det säkert. Men jag knäckte ingen nöt där då.
Knäckningen nöt.
Nej, men att jag kom på en ny karaktär, det var inte det du menade.
Peter Wahlbeck, han är ju en sån som pratar väldigt mycket skit och lite för ärligt kanske. Han har lite förstört sin karriär genom det.
Ja, men hur känner du inför det att du ska åka ut på turné med honom?
Vi har ju bara bokat 5 gig plus en provföreställning.
Okay.
Och ifall det är för jobbigt så behöver jag bara härda ut de 5 dagarna liksom.
Mm.
Om det är kul så kan jag fortsätta.
Mm.
Så det är inget äktenskap som kommer som jag har liksom skrivit upp mig för livet.
Nej, förälskelsen kommer gå över för er.
Ja, jag vet inte om det finns någon direkt förälskelse. Alltså jag tycker ju att han är en av Sveriges absolut roligaste personer.
Mm-hmm.
Men det är ändå liksom, han är väldigt, han släpper inte in så mycket andra personer i sin värld. Liksom.
Mm.
Det är mycket en one man show när han kör liksom, pratar och sådär. Mm. Det är rätt svårt att få en syl i världen.
Mm.
Så det kanske blir jobbigt i längden, vi får se. Men 5 shower tror jag nog ska nog inte vara något problem.
Nej.
Sen kanske det dyker upp skandaler och olika grejer. Men samtidigt kommer det bli bra stories.
Jag tänkte säga, hoppas inte lite på det.
Jo.
Att det blir liksom att han bara tappar det någon gång. Ser man, så är det foto på honom, ser man där bakom, står och tittar fram på kabinen typ. Nej, men jag fattar. Ni känns ju ändå som varandras kontraster ganska så mycket. Liksom.
Tycker du det?
Ja, det tycker jag. Nu har jag ju aldrig riktigt pratat med honom, men det var jag förstår.
Vad har du själv på gång nu?
Ja, jag har ju inte så jättemycket på gång. Eller så här, det känns som att nu har jag en sån period när jag måste skriva så jävla mycket. Att jag har, alltså jag har så...
Du jobbar med PP3, och där är du producent.
Nej, där är jag webbredaktör.
Okay.
Och håller på.
Hoppar in och pratar ibland.
Ja, Och sen så, men det är också en sån grej, vi ser en liten redaktion, så där bara måste man komma med idéer allihopa. Alltså så det, vi utformar programmet allihop. Mm. Och då är det också, när man jobbar mycket med sånt, så blir man så himla uttömd. Eller jag tycker det är svårt att skriva när jag fokuserar väldigt mycket på jobbet, för att det tar så mycket av ens kreativitet. Men jag har ju typ, liksom, till exempel nu när jag var i LA, alltså vi skrev mycket... Vi brukar prata väldigt mycket om sånt. Alltså mycket jobb.
Du är en kille.
Ja, jag och Andreas. Och vi pratar väldigt mycket. Men han bollar idéer och jag bollar idéer. Så att jag har ju så mycket anteckningar. Och så mycket skämtidéer. Men det är bara att man ska sätta sig ner och skriva. Jag har ju inte den disciplinen riktigt som du har.
Men.
Jag kan inte bara sätta mig ner och köra. Så det är väl det jag har på gång, att jag måste verkligen...
Mitt tips till det är promenader. Mm. Alltså när man ska sätta sig ner och hitta på någonting är det svårare än om man sätter mobilen på flygplansläge och går på något tråkigt ställe där man inte kommer träffa folk.
Nej.
Då tycker jag, det har jag alltid haft som en grej, eller det kom jag på liksom efter ett tag, liksom, att det här är lättare. Men sen så läste jag någon artikel om också, så okej, att när du rör dig så ökar liksom kreativiteten och tankeförmågan med så många procent och sådär.
Ja, men du mår ju bättre av det. Alltså det är ju liksom så här, att jag blir provocerad av att folk säger till en att träna när man mår dåligt till exempel. Eller som nu, alltså att man ska ut och röra sig. Det är också till viss del för att jag inte pallar. För att jag är så jävla dålig på att träna. Jag hatar ju springa och hålla på liksom. Så att det är väl till viss del det liksom. Men det är väl klart. Jag bor ju väldigt nära vattnet. Så att jag brukar gå ner och sätta mig på bänken som går längs med bryggorna. Liksom.
Var bor du någonstans?
Jag bor ute i Gröndal heter det. Så att det är ju precis, alltså mitt emot Hornstull ju. Så det är ju där vid vattnet. Och det är runt knuten på mitt hus bara. Så där brukar jag kunna liksom så här, sätta mig och skriva och hitta lugnet. Men nej. Men det kan också vara, det är ju också så här, om man väl sätter sig ner och skriver, då kan man skriva så här 5 timmar, då kan man liksom inte sluta. Och det är ju typ de bästa.
Kan du sitta och skriva i 5 timmar?
Ja, men om jag verkligen fastnar kan jag göra det, då äter inte jag, utan då bara sitter jag och bara
och då
kör.
Är det stand-up-material du skriver?
Ja, men det kan du, ja, verkligen. Men det kan ju vara så här sammanhängande text. Mm. Alltså det kan ju vara liksom en story, men sen plockar jag ju stand-up ut från det liksom. Men nu är jag väldigt inne på att vara, jag blev lite inspirerad av Tig när jag såg henne. Att liksom så här, köra mycket berättande. Att berätta roliga stories liksom. Och kanske inte köra så himla klassiskt. För det blir man så, jag tycker man blir så inpräntad i det i början när man inte har koll liksom. Att man lär sig så mycket av andra. Och de jag hänger med, jag menar, som dig och Elinor, alla de, det är väldigt mycket liksom så här, en fast form på hur man kör liksom. Men sen med Anton och liksom Jonas och så här.
Setup punchline.
Ja, men verkligen. Så att det kanske, jag kanske känner nu att jag börjar hitta vad jag själv tycker är nice och vad jag trivs i. Och det är nog liksom att stå och berätta på det sättet liksom. Så då kan jag lätt sitta ner och skriva liksom flera sidor upp och ner, va?
Men är det, alltså det är ditt mål, eller vad man ska säga, är då liksom att köra stand-up bara på heltid egentligen?
Ja, det vill jag ju verkligen göra. Och fast jag tycker väldigt mycket om att skriva också. Det vill jag göra. Alltså så här, skriva serier. Fan, vilken dröm det hade varit liksom.
TV-serier, snackar
ja,
med.
Det hade varit så himla roligt. Med ett humorkollektiv liksom. Men det är väl klart att man vill livnära sig på städer. Men det är så jävla långt borta liksom att man ska... Men sen blir det också typ... Jag älskar mitt jobb jättemycket. Och det är så här, ha fast jobb och köra på. Och det är roligt, så det kan man köra på nu liksom. Och så får stand-upen ta all annan tid. Det blir ju aldrig jobbigt, för det är ju bara kul.
Med stand-up?
Yeah.
Tycker du aldrig det blir... Alltså jag har de senaste, speciellt kanske de senaste dagarna känt... Alltså så här, jag lever ju min egen dröm i mångt och mycket. Att jag försörjer mig på det här poddande och stand-up just nu. Det är ju lite andra grejer, liksom musik och lite sånt ibland. Men ändå, jag tror... Så om vi ska återknyta till ångest och sånt där, så är ju lite ibland summan av ångesten konstant. Och sen bara hittar man grejer som är jobbiga, vilken situation man än har.
Yeah.
Alltså så här, de senaste veckan och sånt har jag känt mig ganska pressad. Alltså så här, från på en och samma dag så var det liksom Jag fick från fyra olika tillfällen var det klubbarrangörer som hörde av sig och ville att jag skulle pusha för just deras event och inte bry mig så mycket om andra event och sa liksom, ja men fokusera på det här nu och gå ut i sociala medier och pusha för det. Och det var liksom vid fyra tillfällen på samma dag plus då att jag var tvungen att prata med polisen och advokat angående en annan, alltså det här bönklubben på Åland grejen och sånt där. Och, jag, och så jag, då kände jag mig så här, fan, jag är ju pressad och lite stressad i det här. Mm. Och sen så liksom hopar sig alla andra saker med så här fakturering och såna grejer. Så då kände jag, okej, även i det här liksom drömlivet nu, att jag kan försörja mig på det här, så finns det så känner jag mig att jag har nästan lika mycket problem som när jag var punk och arbetslös och försökte liksom få ihop lite pengar till hyran eller så här sos liksom, att det var så här, det är inte så jävla stor skillnad in i hjärnan.
Nej.
Med de yttre och det liksom komiker som är mer framgångsrika än jag, alltså så här, de jag känner liksom med Soran och liknande, så de har ju förmodligen ännu mer problem.
Ja, gud ja.
Det känns som det är mycket ångestproblematik där också. Det är ju andra grejer som...
Man förflyttar ju bara den. Men det är ju som så här, att när folk säger så här att men det är inget problem. Eller sånt här, för att du har pengar till exempel. Eller du har en lägenhet. Bara, men det förminskar ju inte mina känslor för det. Eller liksom så här, det finns ju folk i världen som har det värre. Jo, det är väl klart det. Men jag kan ändå tycka att det är pissjobbigt. Ja, men som du då. Det problemet blir inte mindre för att du rationaliserar liksom.
Nej,
eller känslan av det.
Alltså det är ju, alltså så här, man förstår ju ändå att hade jag varit ett gatubarn i Rwanda så hade det varit större problem.
Jo, ja. Men det kan ju inte du känna, det är ju helt omöjligt för dig att känna.
Ja, det är det ju.
Alltså liksom så att ditt problem blir inte mindre viktigt för dig, för det liksom. Det är fortfarande lika stort. Nej, även om...
För det var min polare när jag klagade på det här liksom att jag blev pressad av de olika bokarna, så sa han himlade med ögonen och sa lite ironiskt, det är så synd om det. För han tyckte att han hade kanske lite ont om jobb eller så här. Och han tyckte, okej, det är synd om det att det är så många. och sen efter ett tag så insåg han väl också att okej, jag antar att det finns nivåer i helvetet liksom, eller i himmelriket eller vad man ska kalla det. Det här som vi så skämtsamt brukar kalla livet.
Lägg ut en bild på dig själv och skriva life.
Det har jag nog heller aldrig gjort. Nej. Inte ens ironiskt.
Nej. Men det är väl typ så att det kommer alltid finnas små problem, men man landar väl fortfarande i det man bor bra av. Alltså till exempel, jag kan ju tycka att det är jobbigt att köra stand-up. Men jag har landat i att jag vill bli komiker. Det är liksom min stora, det har jag landat i. Det vet jag att jag vill göra. Sen vilken form, det kanske jag fortfarande ruckar på. Eller hur jag vill göra det. Men jag vill jobba med humor liksom. Men
jag tror att du har kommit en ganska god bit på vägen i jakten på lycka.
Jo,
att du verkligen vet vad du vill. För
jo,
det är de flesta där ute. Alltså jag har varit där också, att jag inte har vetat vad jag vill göra.
Nej.
Alltså så att jag kanske så till och med har, jag kommer ihåg när jag var runt 20 och kämpade som serietecknare och det gick inte så jättebra, då kände jag så här, fan alltså, jag ångrade lite att jag hade skaffat mig kreativa ambitioner / pretensioner. Att jag kände så här, varför måste jag, fy fan vad det här är svårt och det går så dåligt. Och jag ångrade lite att jag inte bara blev en medelsvensson som kunde nöja mig med ett vanligt 9-5 jobb och familj och radhus. Liksom. Jag tänkte så här, det verkar så jävla mycket skönare att inte sätta den här pressen på mig själv och vara kreativ. Liksom.
Fan, jag kan känna igen den känslan. Jättemycket. Fortfarande kan jag känna så ibland. Alltså vissa stunder. Att det är som, varför kan jag inte bara nöja mig lite? Men det vill man ju, alltså det hade ju aldrig funkat ändå. Alltså man hade ju varit så jävla olycklig. Det var ju därför innan jag började köra liksom så här stand-up och jobba med humor, att det skavde lite. Det var liksom inget som var fel, men jag var bara liksom inte på rätt plats. Alltså, Så att det kommer, man kommer ju aldrig nöja sig. Och det är ju liksom väldigt jobbig känsla, men det är också den som gör en bra.
Jo, eller man liksom väl har de här. Alltså jag vet ju inte hur det är att inte ha kreativa ambitioner. Nej. Överhuvudtaget.
Nej.
Men när man väl har lite det, om man inte är på den platsen man vill, då kan jag känna, då kan jag verkligen känna mig så att man tittar in genom fönstret till ett nöjesfält och de andra har så jävla roligt där inne och man själv liksom har inte tillgång till den här världen.
Nej. Men det är en känsla kan jag få ganska mycket med stand-upen, för att jag kan vara så här, det jag tycker är jobbigt är självklart att skriva. Alltså det jag skäms ju, eller jag kan känna skam när jag kommer till en klubb och inte har nytt material. Alltså för mig själv, alla andra, det kan jag egentligen ta och skita i, för att det är ju väldigt sällan publiken, alla i publiken har hört alla ens skämt liksom.
Mm.
Så det är inte det, utan det är skammen mot mig själv för att jag känner att jag själv blir besviken för att jag kanske inte utnyttjade tillfället. Eller jag liksom så här, kunde gjort så mycket mer av detta än vad jag gör nu. Och den tycker jag är väldigt jobbig. Men en annan aspekt på det som jag också kan tycka är liksom så här, som tär på mig med stand-upen, det är liksom att man känner att man måste hänga så jävla mycket. Att det är väldigt mycket så här, du ska ut och du måste träffa massa människor som du kanske annars liksom inte hänger med. Och det handlar inte om att man tycker illa om dem eller tycker liksom så här att det är inte nice människor, alla är superhärliga. Alltså branschen är ju jävligt nice på det sättet, för att man är väldigt, ja men exakt, omhändertagande och sånt här. Så det har liksom aldrig med människorna att göra. Men det här att det krävs så mycket av en utöver själva jobbet, eller vad man ska säga. Att man, ja men om man ska gå och säga, men vad ska du gå nu? Men vi ska gå och ta öl. Men,
ja, den sociala pressen.
Ja, jättemycket social press. Den kan jag tycka är ganska jobbig.
Jo, det är en ganska en sida av stand-up-branschen som kanske folk inte känner till.
Mm.
Alltså det är hur mycket sidojobb det är. Jag tänkte på det, för att ganska ofta så är det så här, jag behöver testa lite nya skämt eller liksom bara köra ett litet gig.
Yeah.
Ungefär som någon som är som är boxare som måste gå ner liksom i gymmet och slå på en sandsäck eller boxas i ringen, så måste man göra i stand-up för att ligga på topp, så måste man liksom hela tiden gå ner till gratisklubbarna och göra såna små gig liksom. Man kanske får 7 minuter på Big Ben om man har tur. Och då kan det vara så att jag går ner till jag blir bokad rätt ofta liksom officiellt på de här klubbarna, men ibland kan det vara så här, ja men jag går ner en söndag på Big Ben och då, showen börjar 8, jag kommer dit 7 för att liksom, om man är där i god tid, om man träffar konfan som håller i gigget, så har man en chans att få en spot.
Yeah.
Och så kommer jag dit kanske 7 och så pratar jag med då Ahmed, Beran eller vem som konfar den kvällen. Yeah. Och så säger han, visst det är jättemycket komiker som kör kväll, men du kan få 5 minuter. Och så säger jag fett, tack så mycket. Och så sätter jag mig och förbereder liksom mina 5 minuter. Och sen blir jag då placerad sist.
Ja,
ofta för att då liksom, när man inte är bokad och då är man inte riktigt i position att ställa krav.
Nej.
Så kanske kvällen går över tiden lite. Så kanske 22:30 är jag klar. Och då har jag varit där från liksom mellan 7, då blir det 8, 9, 10, då är det 3,5 timmar. Det är nästan liksom en halv arbetsdag jag har lagt för 5 minuter på
men det är helt sinnessjukt. Men vem annars håller på så liksom? Alltså, men det är väl också typ så här, sen jobbar man ofta också som du också gör och jag gör, att man jobbar också med att träffa så himla mycket människor annars. Så att jag känner liksom inte heller det behovet när jag jobbar med min stand-up, eftersom den är ju bara för mig. Alltså den är ju mitt och det jag tycker är kul och min personliga utveckling, det är där jag är som mest målinriktad liksom. Då känner jag inte behovet av att behöva hänga med någon eller vara trevlig eller liksom så här, för att det mättas så mycket på andra ställen. Ja, men som är PP3, sitter man och jobbar där, man pratar med människan hel dag, sen när man är i studion och jobbar, då är det gäster och då måste man vara liksom.
Men jag har ju samtidigt också levt ett vanligare liv där jag jobbade på ett kontor i stort sett 9-5. Jag maskar väl ganska mycket och kanske gick hem tidigare och sånt där rätt ofta, men mer ett vanligt jobb. Jag hade liksom ett fast förhållande och ett jobb 9-5 och liksom lite kompisar och sådär. Och jag måste ju säga att jag föredrar det här livet som jag lever nu.
Ja, gud,
där man går ner och lägger 3,5 timme på att få 5 minuter.
Mm.
För att det är ju roligare. Det är ju ofta roliga människor omkring en och sånt där. Men Men man kämpar ju alltid. Alltså de som lyckas eller blir bra, då, det är ofta de som jobbar hårdast.
Mm.
Jag kan inte komma på något exempel i nöjesbranschen på någon som har fått jättemycket framgång utan att jobba stenhårt.
Liksom. Nej. Men det är också så himla jobbig känsla, för eftersom man vet det så ligger det också så himla mycket prestationsångest i det, att jag måste skriva hela tiden, jag måste gå ner och vara trevlig, för man slutar ju heller aldrig jobba. Nej. Alltså vem du än träffar kan du kanske få något utav.
Mm.
Alltså inom så här nöjesbranschen. Alla kontakter du knyter är bra kontakter.
Ja.
Så det är också en sån sak att du slutar ju aldrig jobba. Du nätverkar ju hela tiden.
Ja, men till slut går det ju rätt mycket av sig själv.
Jo,
man snackar
såklart
med dem man tycker är roliga och man blir kompisar.
Jo, verkligen. Jo, det är mycket mer i början. Men i början när man börjar köra så är det ju också, du är en massa pepp på det. Alltså dricker man ju öl hela tiden och stannar kvar och snackar liksom.
Ja, sen allting blir ju vardag också. Man får hålla sig lite från alkoholism.
Ja, men det är ju verkligen så. Alltså om jag tänker på hur mycket öl man drack i början. Alltså,
har du kollat på tv-serien Crashing?
Nej, jag har inte gjort det.
Det är Pete Holmes som är en amerikansk stand-up-komiker som är väldigt rolig. Han har en tv-serie nu som finns på HBO Nordic, kollar jag på dem, men den finns väl på vanliga HBO också. Mm. Men producerad av Judd Apatow, vet du vem det är? Och den handlar om stand-up, alltså när han börjar som stand-up-komiker i New York.
Aha.
Och det är också så att han får stå och dela ut flyers i 4 timmar för 5 minuter på en klubb. Och man tycker att det är svårt i Stockholm, så är ju liksom New York stand-up-scen brutal. Men han, med facit i hand, så blev han en framgångsrik komiker. Men jag tänker att det finns ju 100 liksom gånger så många som bara står där och harvar på och inte lyckas också.
Det är sorgligt med det. Eller liksom så här, för att det är ofta väldigt bra. Det är bara det att de vet kanske liksom inte hur de ska använda det. Alltså för att det är ju ofta att de liksom är slipade och levererar alltid liksom. Att de är så solid game.
Vilka då?
Nej, men så i sin stand-up, de som står år efter år, de är ofta inte liksom dåliga.
Nej.
Utan de liksom levererar. Men de kanske inte når den nivån, för att de vet kanske inte heller riktigt hur de ska ta sig till nästa. Det känns som ett extremt stort steg att ta liksom.
Det är svårt att avgöra vilka det är som liksom sticker iväg och blir rikskända i Sverige också. Alltså det finns ju vissa komiker som jag tycker så här, så jävla, alltså kan riva hem extremt mycket skratt varje gång och gå ner på liksom klubbarna och är svinbra, men aldrig liksom efter kanske 8 år ändå inte hittat sin publik.
Nej,
och kan
precis
liksom inte sälja en soloshow med 80 pass i en större svensk stad.
Nej.
Det finns ganska mycket sådana komiker i Sverige.
Ja, men verkligen.
Jag känner mig lyckligt lottad där att jag på något sätt började, att jag inte började med, alltså på ett sätt kanske om jag hade börjat med stand-up så kanske jag hade kommit längre inom det vad jag är nu. Men jag liksom fick ändå någon form av räkmacka eftersom jag hade liksom gjort mig ett namn i nöjesbranschen innan och hittat en fanskara. Och den här podden hjälpte ju till rätt mycket. Alltså när jag gjorde min första soloshow en slapp timme så tror jag att väldigt stor del av publiken kom från arkivsamtal just nu. Och att jag hade också lite tajmingen och turen att börja med poddar när i rätt, alltså då 2012, innan det hade liksom blivit extremt mättad liksom.
Inte som jag som började med min 2016.
Ja, det måste väl vara trög.
Ja, men det är det, rullar på, vi har vår skara. Jag nöjer mig med dem. Nej, men och det är också så, det är också, men det finns väl också 2 olika skolor, kan jag känna, att det finns de som tycker liksom att de som glider in på en räkmacka, att de inte har kämpat. För jag hatar den sägningen så här, att du ska ha dina, du ska liksom så här, slava de här timmarna på de här klubbarna i så många år, då förtjänar du det typ. Och det tycker jag är den mest tröttsamma jävla spaningen någonsin. För att det är också så här, ja, men om det funkar för dig, gör du det då. Men om jag är på rätt ställe vid rätt tidpunkt och kanske river och inte har kört så jävla länge och blir hypad, då har väl jag gjort det bästa av den jävla studien. Jag är inte mindre förtjänt att bli lyckad då.
Men
eller liksom så här, jag hade väl också en ganska bra in i stand-up-branschen var inte alltså eftersom jag kände så många stand-up-komiker liksom.
Och du jobbade på radio.
Jag jobbade på P3 och jag hade den här webbserien med Kodjo, Akolor och David Ruy liksom. Så att, men det betyder ju inte att min karriär är mindre värd än de som har kört och harvat liksom dag ut och dag in och jag är på samma nivå som dem.
Att,
nej. Alltså, det är så konstigt.
Vad ledande fråga.
Ja, alltså, du hatar.
Det var alltid en fråga.
Men... Ja, ja. Nej, men jag tycker det är så himla tröttsamt när människor håller på så.
Men jag tycker det är lite, alltså eftersom man är sin egen chef och arbetsgivare så lite, det kan vara lite svårt med det här konstanta dåliga samvetet.
Ja.
Alltså det var så att, för man hör ju det här liksom hela tiden att ja, men du ska fan köra så mycket som du kan. Jag läser om så här Chris Rock, han skrev så här liksom, jag gick inte på någon date under hela min ungdom för jag hängde hela tiden på Comic Strip och de andra klubbarna i New York och bara så hoppades på att få en spot. Bara hängde där och sen fick han sitt break liksom av en sån trollslag i branschen liksom, när Eddie Murphy kom förbi och upptäckte honom liksom. Men som i söndags till exempel var jag bokad på Big Ben och Angie då, min flickvän, ringde och sa fan, kan vi inte hänga liksom, och vi hade inte sett, då hade jag redan gjort 6 gig den veckan. Och jag sa okej, fan, jag ställer in Big Ben och så bara kollade vi på film och lagade mat och hängde hemma och sen. Men då var det ändå det här lite gnagande samvete, så okej, där prioriterar jag inte, där gjorde jag inte mitt bästa. Jag gjorde inte det som var bäst för min karriär.
Nej, den är svinjobbig. Men så kan jag känna typ så här varje tisdag eller varje torsdag eller söndag där det är Big Ben till exempel, om vi då pratar Big Ben. Men det är också en sån sak, om du inte gör saker du mår bra av, alltså om du inte mår bra i psyket, då kommer inte stand-upen bli bra heller. Alltså så man måste också väga, så är det med allt i livet. Alltså, eller jag tycker verkligen så, jag är väldigt driven av att jag måste må bra hela tiden. Sen är det klart att man... Det är dåligt som jag har suttit och sagt nu, va? Att jag får panik då och då. Men om inte jag mår bra psykiskt, om inte jag får hänga med min kille, eller om inte jag liksom får gå ut och festa eller käka middag och mår bra av det, då kommer ingenting annat bli bra heller. Alltså...
Men för att bestämma dig, är du som bäst kreativt när du har ångest eller när du mår bra?
Fan! Jag vet, men det är också så här, jag är så himla falsk i alla mina känslor. Jag kommer alltid ha sagt att jag hatar nu. Kommer jag själv säga någon gång? Jag är den mest flyktiga människan någonsin när det gäller åsikter.
Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Och jag heter Camilla Fogelborg.
Fullbordat samtal. Tack till min klippare Marcus Blomgren. Följ honom gärna på Instagram under namnet Marcus Brummegren. Marcus med C och Brumgren med 2 M. Enligt egen utsago Sveriges minst uppskattade Instagramkonto. Så missa inte det.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.